Hej och välkomna till avsnitt 1150 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste i USA, så sätt igång.
Ja, det är intressant här. De pratar ju om att man ska defund the police och allt sånt här. Och vissa stadsdelar vill inte, vissa städer vill inte ha poliser, helt enkelt. Och det här är intressant. Minneapolis då, där den här George Floyd blev dödad, mördad, vilket det nu än är. Mm. Så var det en stadsdel i Minneapolis som gick tillsammans, några kvarter som gick tillsammans och sa att vi behöver inte polisen här längre. Vi ska nu, vad ska man säga, vi lovar varandra att vi ska inte ringa till polisen. Vi ska bevisa att vi inte behöver några poliser. Och då tog det ju inte lång tid förrän, du vet ju vart det här kommer att sluta, då tog det ju inte lång tid förrän hemlösa flyttade in där. Och när hemlösa flyttade in så blev det droger, folk började skjutas, det blev våldtäkt, en massa slagsmål. Och sen började ju då naturligtvis då folket som bodde där då började ringa polisen plötsligt. Så alla de ställen där det visar sig då, vare sig om det är Portland eller om det är Choppy Seattle eller om det är Minneapolis i det här området då. Vart man än försöker bevisa att man behöver inga poliser så visar det sig omedelbart att poliser är viktigare än någonsin. Det blir ganska roligt det där, att det alltid slutar med att folk slutar med att ringa polis. Att man liksom, det slutar med att folk måste ringa polisen därför att man måste ha poliser. Det är liksom människor. Man tror liksom att människor bara får chansen att, vad ska man se, att slippa polisen så att man kan bete sig bra. Då kommer man alltid liksom bli, vad ska man säga, en utopi ungefär, men det går åt helvete istället.
Mm. De här rösterna har kommit till Sverige också. Det var en artikel i Sydsvenskan häromdagen som rubriken lyder "Alternativet till dagens rasistiska polisarbete, nedmontera polisen". Så man märker ju att det här tankegodset då från de här extremisterna i USA, jag menar, det smittar av sig på Sverige också.
Ja, tyvärr gör det ju det. Och jag tänkte också tillägga då att allt fler svarta, vi har pratat om det förut, men allt fler svarta börjar nu protestera mot det här. Det var till exempel en svart kvinna, jag tror jag skickade en video till det här till och med. Det var en svart kvinna som var i New York till och med, tror jag.
Just det. Mm.
En svart kvinna som gick med en burk stor målarfärg. Det har svarta, liksom det här Black Lives Matter, liksom det skriver man, det har man då målat med stora bokstäver i var och varannan stad, inkluderat i den stan jag bor i. I alla fall, men en svart kvinna gick ut med en stor burk svart målarfärg och började kasta över det där och sa att vi behöver poliser, vad fan håller ni på med, Black Lives Matter, gapar ni om att vi inte ska, vill ni bli av med poliserna, det är för tusan oss svarta, det är vi som behöver polisen mest, för att det är vi som råkar ut för flest brott begångna av de gärningsmännen är andra svarta, va. Så allt fler röster börjar höjas nu inom den svarta community att det här är liksom vansinne, va.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, verkligen, verkligen. Jag kan kasta fram en sak också som jag hittade på Dennis Prager's Facebook-sida. Dennis Prager, han har ju det här Prager University som är väldigt känd på YouTube, där han utifrån en konservativ synvinkel i typ 10 minuters videos sågar någonting, något vänsterargument. Och nu har han grävt fram ett videoklipp med en svart kändis som heter Nick Cannon, och den här personen pratar med en annan svart person, och då pratar de om att om det hemska som sker, och de menar då helt enkelt att vita är onda, menar de, och att det är genetiskt, det sitter i den vita hudfärgen, säger de rakt ut i deras liksom samtal, och de menar alltså att vita är genetiskt förtryckande och sådana saker. Och det är ju helt, alltså tänk om vi gör motsatt förhållande, det skulle inte kunna gå att säga så, du hade hamnat i finkan nästan om du hade sagt så, men de kan säga så. Och jag vet inte vem Nick Cannon är, känner du till honom?
Ja, han har väl blivit mest känd i USA för att vara programledare. En programledare för tv-program som vita tittar på. Så tack vare vita så har Nick Cannon blivit rik och känd.
Okej, ja.
Men så han har liksom dragit nytta av vita människor.
Ja, men det är helt absurt. Jag menar, enda sättet att dra den här slutsatsen, det är antingen ett, man har levt i en miljö hela livet, man bara har träffat svarta, ungefär som att man, säg, liksom, man pratar om kineser för 100 år sedan eller någonting i Sverige. Men liksom, antingen har han levt i en sån miljö, i en bubbla, bara svarta, aldrig träffat en vit, eller så har han liksom på något sätt... jag vet inte riktigt. Alltså på något sätt hjärntvätta sig själv i liksom de här galna teorierna. Så att...
Det är ju det här nu att svarta kommer undan med vad som helst. Man får säga precis vad som helst om vita människor. Mm. Så att det är liksom, vad ska man säga, det är open season på vita ungefär. Och säga precis vad som helst. Det spelar ingen roll hur mycket rasism det är. För att nu liksom är, ska man säga, att det går inte att vara rasistisk mot vita. Det går inte att hata vita. Vita liksom förtjänar allt det där. Och Nick Cannon bland annat sa ju också det att det måste vara, han försökte då... kasta in lite logik i det han påstod och sa att människor som växer upp i de nordiska länderna, han bokstavligen sa de nordiska länderna och där borta, det är ju de saknar ju sol, de får ingen sol på, så det betyder ju att de kan ju naturligtvis då inte hantera någonting, utan avsaknad av sol gör man att man blir helt enkelt barbar. Så det är helt oerhört alltså att sånt här får sägas, men det är helt okej. Det är ingen som vågar säga emot det längre, va? Att det är öppen rasism nu, det är sinnessjukt det här.
Stopp ett tag, det finns en person som vågar säga emot, Donald Trump.
Donald Trump, ja, precis. Ja. Det är ungefär allt, men i alla fall så den här Nick Cannon då, och det är liksom han men det som är svårt det här och i USA, det är väl i Sverige med, va? Hur stor är egentligen gruppen som stödjer det här? De som hörs mest, den här squeaky wheel, det är egentligen en ganska liten grupp. De är bara extremt aggressiva och gapiga, och så har de stöd av akademiker och så har de stöd av New York Times och CNN. Men den stora gruppen, jag kan lova dem, du skulle liksom göra en undersökning bland människor i USA som är helt anonym, och även bland svarta, det finns nog ganska lågt stöd för det här egentligen, va? Det är bara det att de kommer undan med det för att media tillåter det. Men gemene man, jag menar personer på gatan, de vill inte hålla på med sånt här och se sånt här. De liksom begriper att det här är oacceptabelt med, men problemet är att New York Times, CNN, MSNBC, de vänsterliberala nyhetsbyråerna då, de accepterar det här och det är de som styr konversationen, men det här representerar inte, vad ska man säga, vanligt folk på gator och torg helt enkelt.
Jag håller helt med, och de inte bara liksom accepterar det här, alltså tidningsredaktioner och media, utan de romantiserar det till och med, hyllar det nästan, och gör på något sätt att om du misstänkliggör den här gruppen, då är du rasist eller något sådär. Alltså, det är ju medias fel. Det här hade aldrig kunnat skett om inte media hade varit medlöpare till den här vandalismen och till det här rena liksom marxistiska rastänkandet som det här ändå är. Det går inte att säga något annat än så.
Ja visst, ja. Så. Oh, absolut. Det här är det hänger en konstruktion av media, helt enkelt.
Ja,
verkligen. Tyvärr.
Yes, fortsätt.
Jag såg att Alveda King, som är då en niece av Martin Luther King, jag såg en intervju med henne då, en niece, vad heter det? Typ brorsdotter eller något sånt där.
Ja, precis.
Systerdotter, brorsdotter.
Brorsdotter,
i alla fall, hon gick ut och sa för ett par dagar sedan, jag såg en intervju med henne på tv, hon gick ut och sa rakt ut att rasism är helt enkelt en social konstruktion. Hon förkastade helt tanken på att, liksom, att USA är superrasistiskt, det är bara en social konstruktion helt enkelt. Hon sa det rakt ut. Japp. Och hon var liksom solklar med att Martin Luther King var inte någon direkt större. Han skulle inte ge ett stöd för den här Black Lives Matter och de här våldsamheterna som pågår. Och du vet den här John Lewis som dog för ett par dagar sedan i fredags då, han som är den sista levande då av, vad ska man säga, Martin Luther King och den där gruppen då som var för civil rights under 50, 60, 70-tal, 60-tal framförallt. Han har också tagit kraftigt avstånd till all form av våldsamheter kring civil rights. Så han var en stor motståndare till det som det sker på gator och torg också idag.
Bra att du nämnde det. Alltså, vi kan ju då, för det var som en sidogrej nu, men alltså John Lewis är död, kan vi säga väldigt tydligt. Och det här är ju alltså en av de främsta medborgarrättsaktivisterna, alltså nu levande, eller nu är han död då, men han har varit en av de främsta i flera årtionden efter Martin Luther King Jr. Och till skillnad från Al Sharpton och Jesse Jackson och alla de här galningarna som finns i den här svarta rörelsen, så är han en av de vettiga. Eller den sista kvarvarande vettiga från den generationen, kan man säga.
Precis, John Lewis, han tog ju kraftigt avstånd från Black Power. Han var total motståndare mot Black Power. Han var ingen White Power, ingen Black Power. Vi måste helt enkelt förena oss kring vi måste förena oss kring saker och ting. Vi kan inte säga att svart makt eller vit makt eller någonting, det bara skapar splittringar, va? Och han var också emot Louis Farrakhan. Han var en väldig kritiker till Louis Farrakhan. Så John Lewis, jag tror inte många i Sverige förstår vem John Lewis var. Men tyvärr finns det inga sådana kvar längre. Men det finns ingen respekt för Martin Luther King längre i USA. Inte ens bland de här Black Lives Matter. Det finns ingen respekt. Man påstår att man respekterar Martin Luther King och John Lewis. Men man gör egentligen inte det. För respekterar man Martin Luther King, respekterar man John Lewis och den rörelsen då som verkligen, vad ska man säga, pushade då för svartas rättigheter och fick fram massa grejer för svarta rättigheter, va? Om man respekterar de människorna, då skulle man inte gå ut på gator och torg och våld och upplopp idag. Det finns inte en suck. Man skulle i samma anda göra samma sak. Och det är det som gör att de här som är på gator och torg idag har noll respekt för Martin Luther King och den gruppen, va?
Ja, Jag håller helt med dig.
Sen det spelar ingen roll vad de säger, deras beteende säger allt.
Sen är det också intressant med just John Lewis, just för att eftersom han ändå var demokrat och han var en av de här riktiga klassiska liksom medborgarrättsaktivisterna då, då ville demokraterna gärna ta patent på honom. Alltså Nancy Pelosi, hon var ute och snyftade och alla demokrater, de vill synas på bild med honom och sådär, och de vill nästan på något sätt hela tiden hävda att det här är våran kille, han är liksom i vårat gäng, demokrat liksom, kom ihåg det. Alltså det blir nästan fånigt när de håller på så, därför att en sån här person, han representerar hela USA, sen så jag är helt övertygad om att han stötte demokraterna. Men alltså, demokraterna håller på att spåra ur, men de vill ändå behålla de här ikonerna och säga att titta, de här hjältarna är våra hjältar.
Ja, inte bara det. Demokrater börjar också gapa om att ni republikaner, ni får inte liksom, att ni på något sätt man får inte uttrycka sorg helt enkelt, för att ni är så onda, så att om ni uttrycker sorg, det är bara ett hyckleri och ni kan omöjligen sörja, eftersom ni alla är rasister. Så republikaner, eftersom ni alla är rasister, så kan ni omöjligen sörja över att John Lewis dog. Det bokstavligen så vansinnigt det har blivit, va? Det är som att, kan man liksom inte ens förenas över en ikon inom människorättsorganisationen? Du måste vara demokrat för att kunna få sörja över honom eller uttrycka respekt för honom, va? Om du inte är demokrat, du är rasist, då får du inte ens nämna hans namn.
Nej,
fullständigt vansinnigt.
Ja, verkligen. Ja, vi fortsätter.
Ja, på tal om det här Black Lives Matter, det var en intressant debatt som gick mellan Herschel Walker. Herschel Walker är en före detta NFL-spelare, NFL, amerikansk fotboll och proffsfotbollen. En av de absolut bästa NFL-spelarna då i amerikansk historien då, NFL. Och han debatterar mot Mark Cuban. Herschel Walker är svart, det måste jag tillägga här. Så han debatterar mot Mark Cuban, och Mark Cuban är en rik person i USA som äger Dallas Mavericks, NBA-basketlaget. I alla fall, och Herschel Walker, han just gör till Donald Trump, han är öppen Donald Trump-supporter. Och han, i debatten i alla fall, så var han extremt kritisk till Black Lives Matter. Mark Cuban är då lite vänsterliberal, och han sa att vi måste stödja Black Lives Matter, bla bla bla. Och Herschel Walker, en smart kille, han sa ju rakt ut att vad är det som Black Lives Matter egentligen står för? Vi kan ju för tusan inte bara stödja, de var förbannade på varandra, men vi kan ju inte bara stödja en organisation som vi inte har en aning om vad de står för. Det vi vet är att det bara begår en massa skadegörelse och massa skit på gator och torg, det vet vi, det ser vi. Och ingen vet vad de står för. Du menar alltså att vi ska stödja en rörelse som vi har inte en aning om vad de egentligen står för. Det är ju galenskap. Så att igen, en som Herschel Walker, som är väldigt, väldigt välrespekterad i USA. De flesta vet om vem man är, alla svarta vet om vem man är. Alla, fler och fler sådana börjar komma fram nu och börjar prata om de här problemen, därför att det är lite grann som islam i Sverige, kan man väl säga, va? Muslimer som verkligen vill fly islam och verkligen vill, vad ska man säga, iranier till exempel, va? Många sådana, iranier i Sverige börjar nu liksom kritisera vad som, liksom, börjar se vad som pågår i Sverige med islamiseringen, va? Och det är samma liksom, goda, bra svarta folk i USA som då kände sig att de är, börjar inse att rörelsen för svarta har liksom helt kidnappats av av marxisterna, va? Och de håller på att förstöra alltihopa. Allt blir bara värre istället. Så att de har bara förstört för oss. De förstör mer, de gör mer skada än nytta helt enkelt.
Om jag slänger in en nyhet också då. Jag läser om en kvinna som i New York, och de fick ju uppmaningen i New York då att om det är mycket kaos utanför, att man spränger, alltså skjuter fyrverkerier och liknande, alltså inte för att fira utan för att terrorisera och härja, då ska ni ska i sådana fall ringa in till polisen, det var uppmaningarna som gavs, utan försök prata med era grannar och få dem att lugna sig och sådär. Och det var en 33-årig kvinna som heter Tava Walls, heter hon, och hon lydde den uppmaningen och gick ut och pratade med några ungdomar där som höll på att spränga saker och sådär, och en person jagade henne med en pistol och sköt, men missade. Men hon gjorde faktiskt det här igen, hon pratade vid ett annat tillfälle med en annan grupp, och då var hon dödad, så att hon dog på grund av den här uppmaningen att själv liksom som civilmedborgare försöka ta ett tur med laglösheten istället för att överlämna det åt polisen. Så jag menar, det här visar verkligen hur förfelade de här myndighetscheferna och de demokratiska politikerna är. Alltså de har ingen, alltså det här är ju helt, det är så totalt liksom ansvarslöst som ledare att liksom låta en civilbefolkning och även en poliskår gå igenom de här sakerna. Det är ju som att säga, ta lagen i egna händer ungefär. Fast ingen kommer skydda er och ni får inte ha vapen, men vi kommer inte heller skydda er, för vi vill inte stöta oss med de här legisterna.
Ja visst. Och det kommer att sluta på två sätt. Vänsterliberalerna kommer att gå ut och de kommer att bli ihjälskjutna själva. Därför att de kommer att gå ut i god tro om att bara jag pratar lite grann med de här kriminella så kommer allt att lösa sig. Va? Men de kriminella skjuter bara ihjäl dem. Va? Konservativa, de fattar mer så de går ut med ett vapen själva och skjuter först. Det är så det kommer att sluta. Va? Och det är det som gör att det är så våld. Allt kommer att bara sluta med mer våld, mer skottlossning och så vidare. Och så bara trappas allting upp, va? Mm. Jag menar, våldet har ju fullständigt trappats upp. Jag menar, i Chicago nu, det skjuts ju för tusan. Folk skjuts ju ihjäl varenda timme där, va? Det är ju totalt bortom kontroll, va? Mm. Medan Chicago då, borgmästaren i Chicago, hon bara gapar om Trump och politik. Utan att ta tur med egna problemen, va? Så att det är ju kört.
Ja, precis. De här, du vet, det här kända paret som varit så känt, Ken and Karen, jag har glömt vad de heter efternamn, men som drog sina vapen då mot den här Black Lives Matter.
I Missouri, i St. Louis.
Det. De fick ju tydligen sina, alltså polisen gick in och beslagtog deras AR-15 eller vad det var för någonting. Och sådär. Och nu har väldigt många liksom gått ut i sympati med dem och säger att vi köper nya. Men jag tycker ändå att det visar också, jag vet inte vilka som styr där de bor, men det är säkert demokrater också. Men jag menar att, ja, varför ska de få sina vapen ifråntagna? De gick ut på sin egen gård och, ja, de sköt ju inte vad jag vet, utan de ville bara markera att det här är våran our property, kom inte hit ungefär.
Ja, om jag fattar det rätt, men det kan man kolla upp, men guvernören är republikan faktiskt i Missouri, och guvernören har rakt ut gått och sagt att jag kommer att ge dem, vad heter det, pardon. Om de fälls och blir åtalade och fälls, så kommer jag ge dem omedelbart pardon, så de är redan liksom, allt läget är lugnt. Därför att de gjorde helt rätt. Så att det är så det måste sluta med, att där det finns, som vanlig amerikan, om man har vapen till exempel, då gäller det nu att börja bosätta sig i en delstat där en republikan är guvernör. Därför att om man måste försvara sig till sist, vilket många tyvärr tvingas göra nu, man måste försvara sig själv, då helt enkelt måste det finnas en republikansk guvernör som ger benådning till slut helt enkelt. Va? Mm. Därför att demokraterna, de säger att ja, du får inte skydda din egen egendom längre, du sköt ihjäl en inkräktare och en våldtäktsman ungefär som sprang in i ditt hus. Men det får man ju, så det börjar bli som Sverige, va? Då måste man, den enda hjälpen som finns då är att guvernören är republikan som helt enkelt kan återställa, vad ska man säga, rättsordningen igen i delstaten.
Ja, då är ändå chansen att flytta till sydstaterna, för det är bara där som det nästan är garanterat att republikanerna vinner. Tyvärr, det börjar ändras lite i Virginia och sådär, men i liksom den djupa södern, den är ju republikansk fortfarande.
Ja, det är väl det många börjar göra nu. Man börjar ju inse att det går liksom inte att bo i demokratiska delstater längre, framförallt nu när vad ska man säga, våldsamheten sprider ut på gatorna, var man får inte längre skydda sig själv.
Har du någon koll på hur det ser ut i de här lite grann Midwest-staterna, som att ha, alltså de mer glesbefolkade delstaterna, North Dakota, South Dakota och ja, kanske ja, där uppe.
Montana om det. Ja. Där är ju väldigt mycket vapen. Det finns ju, alla har ju vapen.
Ja, jag vet det, men det brukar vara demokrater som styr också. Det är det jag tycker är så intressant.
Ja, det vet jag inte om det gör jag.
Minnesota
tror jag är delat. Ja, Minnesota, men det är ingen liten del.
Nej, det är sant. Men kanske inte North Dakota.
Så vi får se helt enkelt. Jag vet inte hur det kommer att utvecklas, men jag skulle inte bli förvånad om människor som vill bort ifrån det där helvetet, va? Om det går att flytta från Minnesota till North Dakota till exempel som en konservativ, så kan man ju tänka sig att det blir fler konservativa som handlar i North Dakota och South Dakota och sånt där, för att de vill bort från Minnesota helvetet. Ja, men det är så det slutar, va? Det finns ju en anledning till att folk flyr Oregon nu, Portland, Oregon.
Mm, ja, verkligen. Det pratade vi om i vårt förra avsnitt. Men ja, okej, fortsätt på listan där.
Ja, du vet, det har ju varit de här, det är skottlossningar kors och tvärs i hela USA nu. Jag såg inte vilken stad det är nu. Måste vi kolla här i alla fall. Men i alla fall, det visas ju att en polis blev ihjälskjuten, men det visas ju att polisen Washington State då, delstaten Washington, en polis som blev ihjälskjuten visade sig blev ihjälskjuten av en annan polis. Det var så mycket skottlossningar mellan poliser och upploppsmakare och grejerna, så råkade en polis sköt ihjäl en annan polis.
Båda skott,
det är helt vansinnigt. Det är alltså fullt krig på gatorna. Det är liksom, skotten bara viner kors och tvärs där man skjuter överallt. Det är helt, USA har verkligen blivit vilda västern igen, tyvärr. Och igen, det är för att demokraterna tillåter det utan att överhuvudtaget bry sig.
Mm. En fråga så här på ett mer personligt plan. Jag menar, du bor i USA och jag gör ju inte det, så jag läser mest om de här sakerna. Så där. Men, och jag vet att du bor i en liten delstat Vermont och där händer det inte så mycket. Men alltså, känner du folk som har varit med om att sätta det här på nära håll på något sätt? Eller, ja, om du, ja.
Jag menar, jag känner ju folk som bor i Texas och sydstaterna, Portland känner jag faktiskt ingen som bor, så att jag har ingen personlig vän som jag känner som liksom har hamnat mitt i alltihopa, va? Austin känner jag några som har varit ute och liksom, jag pratar med som har varit ute och liksom sett och hört lite grann, men de jag känner som bor i ställen där sådana saker har skett, de håller sig inomhus, så att det är kanske det, för att jag känner ju inte, vad ska man säga, jag känner ju inga poliser som jobbar där, och jag känner ju heller inga vänsterextremister som är där heller, va? Marxisterna, va? De människorna jag känner är hyfsat normala människor, va? de vill inte ha det med den här skiten att göra, så att man låser in sig istället. Det är ungefär, det är liksom det de gör.
Just det.
Så att de personerna som är på gator och torg och håller på med de här beteendena, va, och begår våldsamheterna, det är inte några sådana som jag direkt är vänner med. Jag har ingen, noll intresse av att vänner med dem heller, va. Så att det är liksom inte den, det är inte den gruppen jag hänger med.
Jag förstår. Okej, gå vidare.
Ja, det är ganska roligt det här med, jag tänkte just nämna att Andrew Cuomo har ju nu sagt att man ska inte få säga, han är liksom, i New York så har man ju fler och fler regleringar nu för att stoppa det coronaviruset. Det är ganska kul hur vanligt folk är kreativa för att komma undan reglerna. Va? Så att Andrew Cuomo sa att man får inte servera, i New York så får man inte servera sprit utan att servera mat. Man får inte bara gå in i en servering nu och köpa sig liksom alkohol. Man måste ha mat i det också. Mm. Så då har liksom alla börjat sälja nu vad som heter Como chips för $1. Som andra, man kan köpa en liten grej med chips som de kallar för Como chips för $1. Som de då säljer som officiell mat till spriten. Så att det blir ganska, det blir liksom katt och råtta lek hela tiden.
Ja, det låter ju som någon så här slags probation-åren, alltså liksom förbudstiden på 30-talet när man hittade knep för att komma undan. Liksom. Mm.
Precis, och det är bokstaven, så det är ganska roligt. Ja. Och jag tänkte också på tal om Cuomo, han är ju den här brorsan då, som heter Chris Cuomo. Och det är ett jävla, vi nämnde, jag kommer inte exakt detaljerna kring det, men det var ju någon hyckleri som han och hans fru höll på med varje när han var hemma. Han gjorde ingen social distancing, jag minns inte exakt vad det var.
De fick corona och hon skrev massa saker på, hon hade en blogg och där skrev hon massa saker. Hon hade olika konstiga liksom kvacksalvartips och sådana saker, men jag minns inte exakt heller. Men båda fick corona i alla fall, jag tror att de är friska nu båda också.
I alla fall, så Chris Cuomo som då är CNN-journalisten, då, han pratade mycket om att vi måste göra social distancing och allt det där, va. Sen visade sig det här är ju den vänsterliberala eliten, vilka jädra hycklare de är, va. Mm. Hans fru gick iväg till någon slags rik, någon rik affär. Och, jag menar, hon känner ju de rika i New York då, såklart. Så att hon var där och hon gjorde någon slags yoga-grej i någon slags rik affär. Där hon var bara ett par decimeter ifrån personen som var närmast då. Så ena sidan så pratar CNN, Chris Cuomo då, Andrew Cuomo som är brorsan då. Att vi måste social distancing, vi måste stänga ner allting. Allt ska vara lockdown, bla bla bla. Och sen går frugan till en affär och gör, och är liksom 2 decimeter ifrån en person och gör yoga. När egentligen det ska vara förbjudet. Och det återigen, det jäkla vänsterhyckleriet, att de skapar regler som bara gäller andra, men det gäller inte dem själva.
Mm, ja, verkligen. Ja, vi fortsätter.
Ja, vi pratade för ett tag sedan om att det var en i polisen, så blev ju polischefen neddunkad i New York City. Och i alla fall, det finns videofilmer nu som är ute när det finns en kvinna som har en stor jävla påk som hon ger sig efter polisen med att börja slå dem i huvudet med så de börjar blöda. Så att det kommer ut allt fler såna här filmer, va. Men det är helt i vanlig ordning, så är det ju inte direkt så att vänsterliberal media tar upp och börjar visa sånt och visar att det här som sker på gator och torg nu, titta, här är en svart kvinna som attackerar vita polismän då med en stor påk och försöker slå ihjäl dem, va. Och det är återigen det här att vänsterliberal media försöker skapa ett samhälle som så fort en vit gör någonting mot en svart, då blåser man upp det, men om en svart gör någonting mot en vit, då tystar man ner det, va, just för att enbart visa ett narrativ. Och det är det som gör att de är ute efter ett raskrig. Det är bara det de vill ha, alltså att de vill hetsa svarta mot vita hela tiden för att skapa en raskonflikt och ett raskrig.
Ja. Ja, visst är det så. Jag kan säga också att Trump, han höll ju väldigt många sådana här presskonferenser för typ, 2 månader sedan om coronaviruset. Sen när alla de här demonstrationerna drog igång, Black Lives Matter och så vidare, då trappade han ner det och så började han fokusera på det istället. Plus att han åkte ut och kampanjade då för stormval. Men nu kommer han att återuppta de här coronabriefingarna igen då, och det har ju såklart att göra med att att antal smittade ökar återigen i USA, och Trump är president och han får ju lite kritik för det. Vissa menar att det beror på att ni öppnar upp för tidigt i olika delstater, främst republikanska. Och han känner väl att han måste börja ta itu med den här frågan igen. Har du några tankar kring det?
Ja, det jag hör folk prata om, till exempel Karl Rowe, som du vet naturligtvis där. Han var ju stor under George W. Bush, där, precis. Ja, han intervjuas på tv väldigt ofta. Och han har sagt 2 saker. Trump måste gå ut och göra en organiserad corona, inte en sån här lång 2 timmar där han pratar om det ena och andra, han låter reportrar och han liksom tar strid med reportrar, va. 10, 15, 20 minuter, prata vad som pågår varje dag, ta inga frågor, ta inga konflikter, bara liksom corona, punkt, slut bara. Och sen andra strategin är att ekonomi. Det är för att det är de absolut 2 undersökningarna som kommer ut nu i USA, är att det absolut viktigaste ämnet enligt väljarna, det är corona. Därför måste Trump nu göra en bättre coronastrategi vad gäller inte att lösa corona utan att förmedla vad de håller på med. För ingen vet om vad de gör riktigt. De har liksom De gör ju naturligtvis mycket, va? När man frågar Trump så förklarar han ju det, va? Men mer transparens, mer information behöver han göra. Och nummer två är att ekonomi. Han måste börja prata mer om ekonomi nu.
Mm,
istället. Så att eftersom de två ämnena är de som är viktigast. Trump leder fortfarande, det är ganska jämnt lopp, men han leder fortfarande över Biden vad gäller ekonomi. Men vad gäller corona, det här är ganska komiskt egentligen. Vad gäller corona så har Biden, så har folk högre förtroende för Biden än för Trump. Men ingen vet ju om vad Biden skulle ha gjort med corona egentligen, för han har aldrig sagt det. Men det visar ju då att Trump hade väldigt högt stöd för liksom sin coronastrategi för 3 månader sedan. Men det var ju för att han gick ut konstant i media och pratade om det, va? Men nu har liksom det glömts bort lite grann. Så att det är ju det, tror jag. Går han ut och börjar prata om corona igen, så tror jag att stödet kommer att öka för hans coronastrategi. Och då börjar, tror jag, opinionen vända generellt också.
Mm. Jag kan också slänga in en annan sak. Vi pratar inte så mycket längre om liksom hela den här Rysslandsutredningen och de grejerna, och det är för att det har hänt så mycket annat. Man hinner inte. Men nu kommer senatens Judiciary Committee då, som leds av senator Lindsey Graham. De har släppt, eller de kommer att släppa, 2 dokument som har varit klassificerade hittills och som visar att allt det här drevet mot Donald Trump och att han skulle vara inblandad med Ryssland, det här stärker motbevisen att det stämmer helt enkelt inte. Och det intressanta är det helt enkelt att New York Times, de skrev en hitpiece mot Donald Trump 2017, och där skrev de då att nu har vi väldigt mycket kunskap om att, ja, Donald Trump har kontakt med Ryssland och så vidare och så vidare. Och ingen mindre än Peter Stroke, den här anti-Trump-aktivisten, kommenterade det här. Det finns alltså dokument från den tiden där han har kommenterat att New York Times-artikeln är fel, den är misleading, och vi har inga bevis för att några individer har varit i kontakt med Ryssland och sådana saker. Så det är oerhört intressant alltså att Peter Stroke har liksom anteckningar som helt enkelt tydligt säger att de anklagelserna är inte sanna mot Trump. Och de har inte, ja, de har varit klassificerade tills nu.
Ja, jag såg också att Peter Strzok är förbannad på Lindsey Graham nu för att Lindsey Graham ska börja släppa dokument.
Såklart.
Så Peter Strzok är nu liksom hamnat i mitten av det här igen.
Mm. Ja.
Så.
Ja. Ja, har du något mer eller?
Ja, jag tänkte säga att precis som i New York och Chicago och massa ställen, Kansas City är också nu, de har deras kriminalitet har skjuts i höjden. Det är 38% ökning av skottlossningen de 3 senaste månaderna, så att det är inte bara de storstäderna i New York, men Kansas City, svenska förhållanden, är en storstad. Det var väl typ 1,5 miljon invånare så där, med förstäder, men knappt, det är lite mindre än Stockholm, men typ. Men det visar liksom att överallt nu, den ena stan är för andra i USA, det är ökad kriminalitet.
Mm.
Det är liksom det är bara så, det är punkt slut.
Ja, verkligen. Jag kan också säga att det råder ju ett slags kallt krig mellan USA och Kina nu, och en stor del av det har varit då telefonföretaget Huawei som USA har ju pressat på jättehårt att vi kommer inte att samarbeta med er, och man har pressat på Europa, sina allierade i Europa, att göra samma sak, och till slut så har Storbritannien följt efter, jag tror Kanada på väg nu, men nu börjar Europa vakna upp och också säga nej till Huawei, och det är oerhört positivt. Och jag skulle bara säga då att det beror på att USA var där först och tryckte på. Och hade USA inte gjort det så tror jag inte att Europa hade liksom hakat på tåget heller så här snabbt. Så att väldigt positivt, och det visar att det fungerar ändå. Att det är USA som leder i de här frågorna. Och leder man tillräckligt bra så hakar även Europa på till slut.
Ja, det är det här som är problemet om Joe Biden vinner valet. För Biden kommer ju inte att leda här. Han kommer ju inte att trycka på. Biden i grunden kommer ju styras av Bernie Sanders, AOC och den här extremvänstergruppen. Biden, han är ju bara ett Biden är som kungen i Sverige ungefär, bara ett symbol, men det kommer ju andra som styr honom, och det är det som är problemet.
Mm.
Så Kina kommer ju bara sitta och vänta ut det här, så de vet ju att om Joe Biden vinner valet, då kommer allt att vända sig, då är det lugna puckar igen. För Europa kommer då vända sig igen, därför att de följer ju Biden, och Biden följer ju vad extremvänstern i USA gör, och de liksom hoppar ju säng med Kina. Mm. Det är så tyvärr det fungerar.
Ja, visst. Ja, något mer?
Ja, jag tänkte säga att du vet, Trump, han gjorde en sån här pardon av Roger Stone.
Just.
Häromdagen. Jajamän, så demokraterna i representanthuset, de vill nu stifta en lag som säger att Trump inte ska få göra pardon på det här viset. Men det demokraterna inte fattar, det är ju att återigen så vill ju demokraterna inskränka, vad ska man säga, inskränka konstitutionen, för konstitutionen är ju solklar. Presidenten får göra pardon, så är det ju bara, va?
Ja.
Men det som är det allvarliga är det här, det är ju inte att Trump gjorde en pardon. Man får tycka vad man vill om det. Han har rätt som president att göra det, oavsett om man ogillar eller gillar den här pardon. Jag menar, Barack Obama, han gjorde ju pardon på någon våldtäktsman och massmördare och så. Han gjorde ju pardon som folk inte gillar, va?
Och den klassiska, den klassiska pardon är ju komik. Det är ju Bill Clinton som gav en pardon till sin lillebror Roger Clinton, som var typ en knarkare.
Precis. Ja. Så de har ju rätt att göra sånt där, va? Det ingår ju i konstitutionen. Mm. Det som vänsterliberalerna och naturligtvis svensk media, om de skulle ta upp det här, de skulle ju se som att Donald Trump gör en pardon av det och det är ju livsfarligt och bla bla bla, va? Men där de inte begriper att det verkligt farliga i det här, det är när vänsterliberalerna vill gå in och ändra konstitutionen. Man helt enkelt vill gå in och stifta en lag för att kunna stoppa sånt här. För det man säger är att vi vill helt enkelt förändra konstitutionen för att passa vår politiska agenda, va? Det är samma sak som att vi vill stoppa yttrandefriheten för att passa vår agenda, va? Varför respekterar man helt enkelt bara att konstitutionen är så här? Nästa gång det kommer en demokratisk president så kommer den att ge pardon till folk som republikanerna inte vill. Ja. Och då är det bara accepterat, så är det ju bara. Det är del av det politiska systemet. Det är så systemet funkar.
Ja, men problemet vi har idag är att demokraterna mer och mer, alltså det var inte så här förut, och jag menar, om mina åsikter låter radikala ibland så beror det på att demokraterna har blivit extremt radikala, så man måste absolut verkligen peka ut det. Och jag menar, demokraterna tror inte på USA:s konstitution. Det är inte svårare än så just nu. De gjorde det förut för 5-6 år sedan och så, men de gör det inte nu, och det beror på att det blåser socialistiska vindar i liksom USA, och demokraterna har helt enkelt hoppat på socialisttåget, och det går inte att komma ifrån det. Alltså de tror inte på konstitutionen.
Precis, och när man inte längre tror på konstitutionen, då är man beredd att förgöra den för att skapa något nytt. Och då vet man att det går åt helvete helt enkelt. Liksom hela grejen med den amerikanska konstitutionen, det är att det ska, att ett samhälle ska vara rotat i någonting som ska vara jäkligt svårt att ändra. Man ska inte kunna förstöra någonting för att börja bygga upp något nytt politiskt bara för att vinnarna vänder, va? Det är hela poängen, va? Mm. Men om man väl börjar förstöra det, då blir det ju precis som i många europeiska länder. Man inskränker yttrandefriheten, demokratin, man ger särdes, allt kommer liksom, allt går. Det blir det ju kört, och då hamnar man ju till sist i en totalitarism. För konstitutionen, den amerikanska konstitutionen är ju det, och tack vare, och även då naturligtvis då HD då, men konstitutionen är ju det dokumentet som förebygger och stoppar att totalitarism kan växa fram i USA. Det kan ju liksom, det går inte, va? Men förstör man konstitutionen, då kan man få fram totalitarism om man är ute, vet, som vänsterliberal,
ja,
antar jag.
Exakt, ja, det är nog så de tänker, vem vet. Har du, ja, några fler saker?
Tänkte upp en grej till, det här med kyrkor och katolska kyrkor framförallt. Blev ju attackerade, och bara för 2 dagar sedan så var det en slags bibelstudiegrupp i en kyrka i USA, och då kom det in en galning där och började hugga folk kors och tvärs hejvilt. Så okay, att attacker inte bara mot kyrkobyggnaderna och statyer av Jesus sker nu, utan nu springer de in i kyrkor, de, vilka de nu är, och börjar helt enkelt försöka mörda folk.
Det har jag missat. Var det någon som dog eller vad hände, vet du det?
Jag tror inte det var någon som dog, i alla fall inte vi har. Omedelbart var det ingen som dog på plats.
Just det.
Mm. Men det kanske har gjort efter. Jag har inte läst någon uppföljare om det där. Men jag tror var, jag minns inte siffran 13 som blev skadad. Alltså det var en större siffra. Men det är otäckt alltså, att du kan inte längre gå i kyrkan helt enkelt. För att liksom, du blir attackerad.
Mm. Och i Kalifornien så får man inte sjunga i kyrkan. Där får man inte gå i kyrkan av rent politiska skäl. Så att,
ja, just det.
Ja, ja. Okej, okay. Ja, jag har faktiskt inga fler saker just nu. Men jag vet inte om du har något sista.
Ja, en sista sak jag kan ta upp till det är att det här New York Times, vi pratar om New York Times, är ju fullständigt, de har ju verkligen gått och blivit extremvänster, va? Jag såg en ledare i New York Times, en sån här en editorial då, som skrevs nyligen, där de skrev att man ska inte längre, du vet, när orkestrar, till exempel symfoniorkestrar då, när symfoniorkestrar, ska man säga, när de har jobböppningar för att de ska liksom, säga att de ska ha in någon som spelar fiol i symfoniorkestern, va, då gör man så kallade blind editions. Man tittar inte på personen, utan man bara lyssnar på musiken. Den spelar, så du sitter liksom, man kan inte se personen, man bara lyssnar på musiken, va.
Mm, okay.
Men New York Times nu, de har kommit fram till att det är ju rasistiskt, därför att det gör ju det att man kanske inte får en svart person som kan spela den där fiolen då, därför att, men så att de säger rakt ut att istället för att ta den bästa musikern, välj symfoniorkestrar bör istället för att välja den bästa musikern, bör istället välja musiker efter hudfärg. Det är som att, herregud. Min tanke är, som jag pratade om det förut, varför säger inte New York Times samma sak om sport? Nästa gång som Los Angeles Lakers ska drafta en spelare i basket till exempel, då ska de välja någon från Mongoliet, ja, till exempel, eller från Japan. Eller någon, varför ska det här bara gälla vissa saker, men aldrig sporten? Nej. Det gäller aldrig sport,
ja,
bara andra
intressant.
Saker.
Ja. Eller man kan ju göra tvärtom också, man kan ta många, nu vet jag inte hur många svarta hockeyspelare det finns, men jag tror ju att majoriteten är vita faktiskt. Men ja, det, alltså det vet jag inte, jag har ingen aning, men jag gissar bara.
Mm.
Och jag menar, tänk om man skulle göra så då, liksom bara svarta hockeyspelare, för de är förmodligen sämre än vita för att de inte är lika intresserade av just den sporten, skulle jag tro.
Och jag, precis, jag såg ett, ett väldigt intressant argument, och jag skickade det till dig. Det var Candice Owens som, vänta, det var en debatt mellan...
jag har inte sett det, du skrev förlåt, titta Candice på det här, Owens. Men jag gjorde inte det.
Oh, Alan West, förlåt. Okay. Det var en debatt mellan en svart man som debatterade och sa att han är emot affirmative action. Och så var det en svart kvinna då som sa att hon är för affirmative action. Det är väldigt intressant, för den svarta mannen då som sa att jag är emot affirmative action, han sa rakt ut att du menar alltså att du som svart, du är alltså sämre, du är alltså dummare i huvudet, du har sämre abilities i din hjärna för att kunna klara av att konkurrera med vita människor. Så att du måste helt enkelt ha hjälp på traven för att kunna konkurrera med vita. Till exempel att vita måste ge dig hjälp för att kunna få ett jobb. Du kan inte klara av att få ett jobb själv. Vita måste ge dig hjälp att komma in på ett bra universitet, för du kan inte komma in på ett bra universitet baserat på din intelligens. Det är alltså det du menar, som han sa. Och det var väldigt intressant, för han sa det rakt ut. Eftersom han är svart, då kan man inte gapa rasism längre, va? Men argumenten är ju extremt intressanta, va? Därför att han konstaterar ju det att vita människor måste ge svarta människor lägre standard, sänka standarden för svarta människor för att de ska kunna lyckas. Han sa ju att det är ju där den verkliga rasismen är. Vita människor beslutar för att sänka standarden för svarta, för att svarta ska kunna lyckas. Om inte det är rasism, då vet jag inte vad rasism är, helt enkelt.
Nej, precis, bra sagt. Jag kan avsluta med lite reflektion bara, och det har ju att göra med laglösheten i USA. Jag menar, varför det är så viktigt att få law and order? Det har ju såklart framförallt att göra med att liksom amerikanska vanliga medborgare måste få lugn och ro och måste bli trygga, och så. Det är det viktigaste såklart. Men det skickar också en signal ut i världen, alltså när demokraterna låter pöblar styra, och det budskap som skickas är att titta, jag menar, Kina, de skulle aldrig kunna tolerera en sån sak, och de pratar inte bara om kommunistpartiet utan även folket, och då kan man säga, titta, det där är demokrati, då blir det så här, pöbeln styr och det är inte bra, liksom. Ryssland, där kan man stärka sitt, det är inte en diktatur på Kinas sätt, men det är ändå en autokrati, liksom. Titta vad som händer i väst, de är helt degenererade och ingenting funkar, och så stärker man liksom sitt eget system på västbekostnad. Så jag menar, det som händer i USA nu, och i synnerhet om demokraterna liksom tar över i höst och så, det är ju att demokrati kommer ut i världen att bli associerat med laglöshet och pöbelvälde, och det är precis det som, det vore katastrofalt om det är den liksom signalen som skickas ut i världen från världens största supermakt och världens absolut främsta demokrati. Så att jag menar, det är så mycket som står på spel i öst, och republikanerna måste bara vinna, helt enkelt.
Vilken otroligt bra observation, jag 100% håller med, absolut, vilken bra observation. Jag tyvärr begriper ju folk knappt det där.
Nej, ja. Okej, okay, men stort tack Björn, så hörs vi snart igen.
Ja. Yes.
Det var avsnitt 1150 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.